Det var så att när vi kom körde ner hit med Toffe Westerlund, ljudteknikern här, så på vägen hit till Tvärminna så går det en liten bro över en liten väg, och där är ett, man borde kanske kalla det en å, men det såg mera ut som ett dike, och det var så torrt att det där vattnet knappt rörde sig där, och det är ju det som vi ska prata om, nämligen lågt vatten. Nu står jag tillsammans med marinbiolog och forskare Anna Vilnäs här på bryggan här i Tvärminne zoologiska station, och vi ser två knölsvanar som klarar av ännu att simma här fast vattnet är ganska lågt. Minus 40 centimeter har jag för mig att det är som för tillfälle. Men förutom att vi vet nu att det är så här lågt det här vattnet, Anna Vilnäs, så hur ser vi det att det är så här lågt om vi tittar här nu ner dit mot havet?
Men man kan ju se att här vid strandzonen så ser man en linje där havsvattennivån i allmänhet är. Men nu är den lägre, det syns som en ljusare rand här längs stränderna.
Ja, man kan faktiskt så här uppskatta att den kan vara till och med just en 40 centimeter, en halv meter, den där linjen där. Men vad beror det här på att det är nu så lågt vatten?
I princip så beror väl på de här variationerna av havsvattenståndet som beror på lufttrycket. Och nu har vi haft ett högt tryck här i några veckor över Finland, Sverige och östra Europa. Och det gör att vattennivån blir lägre ner, och på samma gång så har vi ett lågt tryck över Nordsjön. Och det gör det att vattnet strömmar ut genom de danska sunderna och vattennivån blir lägre här runt om i Östersjön.
Hur mycket tror du att det kan ännu sjunka, den här vattennivån?
Jag tror kanske inte att det går så mycket lägre. Variationen brukar hålla sig mellan plus minus en halv meter generellt. Och speciellt just under vårarna då vi har de här högtrycken så brukar det vara cirka en halv meter minus.
Är det här något som vi ska vara oroliga över, eller är det här något sådant här fenomen som återkommer varje år?
Det återkommer nog mer eller mindre varje år, att det tillhör normal variation årligen. Så.
Men vad är det så annat som kan påverka det här, eller vad kan påverka att vattenytan stiger i ängen? Om det blir mycket ösregn eller något sådant så stiger vattenytan direkt sen?
Sen då vi får en längre tid med lågtryck så då kommer ju vattenytan att stiga tillbaka, och också vindar framförallt som kan till exempel driva in vattenmassor in till Finska viken eller norra Bottenviken, så då kan man få betydligt högre vatten än så här.
Påverkar det här lågvattnet på något vis vattenkvaliteten?
Nej, inte skulle jag säga det. Det som det kan påverka sådär biologiskt sett så om sådana här grunda vikar snörs av, så då kan det förhindra fiskarnas möjlighet att fara dit och leka. För det är leksäsong för många, många fiskarter, som abborren till exempel. Mm.
Så egentligen så har det inte så stor betydelse fast vattnet är lågt eller högt på det viset?
Nej, egentligen inte. Det här som tillhör normal variation så tror jag inte att vi ska vara så bekymrade över.
En sak som ni ju inte forskar så mycket i här i Tvärminne zoologiska station, men som ju förstås påverkas när det är lågt vatten, så är ju det att man får vara lite mer noggrann när man rör sig med en båt där ute, inte sant?
Jo, verkligen. Och just nu då många säkert sätter i sina båtar till sommaren, så kanske man inte ska ha sån fart på dem man kör här i skärgården, utan tänka på var grunnarna finns.
De gör nog annat här också än tittar på vattennivåerna här i Tvärminne. Och Anna Vilnäs håller på med ett forskningsprojekt där artrikedomen i våra kustvatten ligger i fokus. Om jag har förstått saken rätt.
Jo, visst har du förstått det rätt. Jag jobbar på en tjänst som är finansierad av Sofie von Junins stiftelse, där vi försöker se på hur artrikedomen eller biodiversiteten hjälper till att ha ett fungerande ekosystem, att hur våra kustnära vattenområden fungerar.
Mm. Det här projektet började för ungefär ett och ett halvt år sedan, drygt kan man väl säga sådär. Hur långt har du och ni kommit nu?
Det som vi har fokuserat på är att se att om vi har de här friska havsbottnarna som vi har här runt om Tvärminne till exempel, Och vi har blåmusslor och sandbottnar och olika alger. Och vi har sett att hur bra de här olika habitaten kan hjälpa till att filtrera näringsämnen och ur vattenmassan. Och det som vi har kommit fram till är att områden som är friska och har stora långlivande arter så de hjälper till att binda kol och näringsämnen. Och det här gör överlag att vi får en friskare vattenmassa i princip.
Det låter ju bra det här. Nu är jag väldigt nyfiken över två saker. För det första, att är du ensam och gör det här forskningsarbetet eller har du flera med dig?
All forskning i dagens läge så jobbar man i team. Man jobbar i samarbetsformer med olika personer. Och också inom det här projektet så har vi jobbat med olika instanser runt om i Östersjön till exempel. Och jämfört våra resultat som vi har fått här i Tvärminne med resultat från Danmark, Polen och Sverige till exempel. Och sett hur generella de här resultaten är överlag i Östersjön.
Och det andra intressanta så är ju det att hur gör man i praktiken när man gör sådana undersökningar? Jag har en sån här romantisk bild av att ni dyker omkring i vattnen och plockar upp allt möjligt som ni hittar där och så springer ni iväg till laboratoriet och börjar analysera. Är det ungefär så?
Ungefär så kan man göra, ja. Inom det här projektet så har vi hittills sett mycket på monitoringdata, utnyttja data som har insamlats under en längre tid över stora områden här vid just finlandssvenska kusten. Det som är väldigt roligt och spännande nu är att vi har fått finansiering, ytterligare finansiering från annat håll till en doktorand inom det här. Och då kommer vi att fara ut i fält och prova. I praktiken så tar vi prov av sediment, havsbottnar och de där djuren som lever där. Och vad vi vill sträva till är att se hur de här djuren hjälper till att binda kol och näringsämnen i sedimentet som kan förhoppningsvis motverka eller åtminstone göra den här övergödningen lite långsammare, den här processen.
Den här månaden så har YLE och också Svenska YLE haft ett projekt som berör plast. Och vi har pratat om plast väldigt, väldigt mycket och vi fortsätter att göra det ännu. Och det passar ju väldigt bra att snacka lite plast här när vi pratar om våra vatten här. Hur mycket plast finns det egentligen här i de här vattnen här omkring? Och är det någonting som ni kommer också att lite ha koll på när ni forskar vidare?
Så här då man bara tittar på själva vattnet så ser man ju inte så mycket plast just här omkring. Men på stränderna på sommaren så har ju alla sett de här flaskorna som guppar vid strandkanten. Det finns ett projekt här som bedrivs på stationen där jag har försökt se på upptagning av mikropartiklar av plast. Och sett just att det finns i till exempel djurplanktonens magar. Det här har ju betydelse för oss och sen för djurplankton så äts ju av fisk och så kommer fisken kanske i våra magar. Så man ska vara försiktig med plast i naturen, att försöka plocka bort det man ser och inte slänga i onödan förstås alls något plast.
Det är ju helt självklart och det är en regel som alla borde följa. Innan vi avslutar här så ska vi ännu riktigt kort bara konstatera, eller du får säga, att i hurdan skick är de här vattnena nu, till exempel här runt Tvärminne? Ska vi vara oroliga eller mår det här vattnet ganska bra här?
Här på yttre skärgårdssidan så är väl situationen bättre än de här inre havsvikarna. Och där så kan man ju se att man har decimerat artantal eller biodiversitet, att vi har ett mindre antal arter och mindre av de här viktiga djuren och växterna som vi behöver för att hålla ekosystemet funktionsdugligt. Så man har nog säkert mer att göra, speciellt på de här ställena där vattenutbyte är sämre. Så kan man fortfarande göra åtgärder för att förbättra saker.
när du sa djurarter och så här som det finns mindre, alltså vilka avser du då?
Med inre havsvikar så kanske vi saknar de här stora bivalvarna som Östersjömusslan och så har vi en dominans till exempel av kortlivande arter som de här fjädermyggslarver eller havsvårdsmaskar. Och alla arter behöver ju finnas, men vi behöver också de här som kan bidra till att omsätta de här, binda de här näringsämnena i sedimentet som maskar i komposten till exempel som man har. Ju mer man har, desto bättre syresättning är det.